Den här podcasten som heter Skolsverige finns på skolsverige.com. Den finns på iTunes och den finns också på SoundCloud. Och det funkar så här att om du går in på vår hemsida så kan du få in mer information, du kan få bonusmaterial, du kan få veta hur du kan vara med i vår podcast. Du kan få vara med och tycka till om framtida ämnen, skicka in bilder på din skola. Typ allting du hör i den här podcasten är du jättevälkommen att vara med om. I, då, fast i framtida avsnitt. För det är ju så det funkar. Jag tror vi bara
klipper den här någonstans. Vad roligt. Fan vad roligt. Ja, vad bra det går. Så här på fredag kväll träffas vi idag, Jakob. Vad roligt att vi ändå kunde ses så här över en dator.
Över en dator, över en Skype-lina. Vi ber om ursäkt för kvaliteten. Håll ut, det är ändå ett ganska bra avsnitt och det blir bättre senare.
Ja, det blir det. Vissa veckor blir som de blir och då får man träffas över Skype helt enkelt. Mm. Det är avsnitt 24. Vi ska prata elevinflytande. Väldigt speciella gäster har vi. Vi har 4 elever på Schillerska gymnasiet som för en och en halv vecka sedan ungefär träffade Mats Nilsson, ordförande i Skolledarförbundet. Och cool. De pratade elevinflytande med honom. Han var väldigt intresserad av vad rektors roll var i skolan, men också vad elevinflytande betyder för dem. För det är faktiskt rektor som ansvarar för elevinflytandet i skolan.
Mm. Och då är det så att vi har, i vanliga fall så har vi lite korta nyheter, sen har vi veckans tema som är elevinflytande. Och så har vi en elevkrönika på slutet. Men den har vi plockat bort den här veckan för att istället ha mer utrymme för det här fantastiska samtalet.
Precis, de sitter och pratar och jag fick spela in det.
Precis, så vi har lite korta nyheter och sen så kör vi pang på
temat helt enkelt.
Ja, precis.
Strålande.
Yep.
Och jag vet inte, men såg du SVT Debatt i torsdags?
Nej, jag bestämde mig för att aldrig mer kolla på det programmet. Det är ett nästan religiöst val av mig.
Ja, jag önskar att jag hade gjort samma sak. För jag satt, jag hamnade i det. Jag kom efter att jag varit och tränat och så kom jag in rätt in i SVT Debatt. Och för de ska prata det fria skolvalet. Som nu är på tapeten igen eftersom Anna Ekström sa i Agenda att hon vill som ordförande i skolkommissionen titta på hur man kan kontrollera det fria skolvalet på olika sätt.
Och vilket ändå är ganska intressant att hon liksom bara säger den saken och då är det så stor uppmärksamhet runt det.
Ja, precis. Och det fria skolvalet är ju väldigt knutet till en massa känslor, förstår man. För varje gång det pratas om det så skriks det på många olika håll att du får inte röra det fria skolvalet. Och det roliga var ju att precis det hade man gjort i den här redaktionen. Man hade bjudit in en massa känslotyckare som tyckte utifrån sina egna känslor, utifrån sin egen empiri, utifrån sin egen situation, utifrån hur de hade haft det, ärvt det och haft det igen. Och så tyckte de en massa saker. Och det blev en sån embarmligt okunnig debatt. Jag vet inte, det var evigheter sedan jag såg något så absurt fånigt. På riktigt.
Vad konstigt. Jag måste nästan gå in och kolla på det bara för att liksom, det låter som... Ah, okay, jag kan föreställa mig precis hur det har varit.
Men jag gick i en skola där jag kunde välja tyska. Det var bra för mig och därför så tycker jag att jag ska välja tyska. Eller det var liksom, fast de pratade inte om tyska. Men det var liksom...
Men vadå, det var inte lärare utan det var liksom inte skolmänniskor utan det var
nej,
bara
det var någon som... Det var absolut inga skolmänniskor. Utan det var föräldrar och det var chefredaktören men ledarskribenten på GP, på Göteborgsposten.
Var det hon Teodorescu? Nej, var någon random?
Jo, absolut Teodorescu. Mm. Och så var det lite annat. Jo, så var det en vänsterpartist som sitter i kommunfullmäktige i Stockholm. Sådär. Och Freddy, vad heter han?
Grip.
Japp, så heter han, som satt där. Men det var bara, de tyckte en massa saker och visst, de försökte ju formulera sig kring den här frågan, men det gick inte särskilt bra. Men min tanke blev, och jag skulle kunna prata om varför det fria skolvalet och hit och dit, och vi skulle kunna ha ett helt ämne om det. Men det är inte det, utan man lyssnade på Anna Ekström i Agenda, så känner man ju att där är det ju någon som har kunskap om det här. En ganska ovärderad kunskap. Alltså det är ju inte varken eller, den är inte politisk, den är inte å ena sidan och andra sidan.
Och inte
sidan.
Så vi ska ha det så här, utan hon vill titta på alltså det fria skolvalet. Och grejen med det är att skolkommissionens mål och ordförande är färdig, det är ju en regeringskommission. Eller så är det en kommission tillsatt av staten som har tre uppdrag, varav det ena är att säkra en ökad likvärdighet i skolan. Då är det inte helt orimligt att titta på det för att se vad är det här. Men det är lite grann som att liksom man på något sätt förstatligar alla friskolor. Det känns lite som att det är det som är reaktionen på något sätt.
Ja, och det blir en väldigt konstig. Men den kunskapen tycker jag, som hon hade fått komma, eller hade man haft någon som hade förmedlat den kunskapen i den där debattstudion, då hade också nivån på debatten, för de var tvungna att förhålla sig till den kunskapen.
Jag förstår.
Och jag tycker vi har ganska många sådana debattklimat där vi inte förhåller oss till faktakunskaper, utan vi förhåller oss till bara våran doxa, alltså vårt tyckande.
Ja, nej, och det håller inte, för det förpestar saker som faktiskt är vetenskap.
Ja, men precis. Därför tror jag att man blir så glad när man hör till exempel Hans Rosling på alla de här Facebook-klippen eller i de här tv.
Ja, just det, för att han är motsatsen till det. Han sticker ut så himla tydligt i det, för att hela debatten är smittad av ovetenskaplighet.
Precis, och det tänker jag att det är precis därför som han behövs. Han behövs i en debatt, men Anna Ekström är en annan sån som behövs i en helt annan debatt. Och så jag skulle vilja förbjuda ovetenskapliga debatter.
Framförallt så här, mygga av tyckande. Det är så förbaskat ointressant med vad folk tycker.
Ja, men
att vi lägger på de här klippen på vår hemsida, så kan man få se dem sida vid sida och förstå precis vad vi pratar om.
Men precis.
Det är en annan grej som vi lägger på vår hemsida. Det är en artikel från Lärarnas Nyheter med rubriken "Nya siffror förändrar bilden av lärarbristen". Det är så här att, nu ska du hålla i dig. Universitetskanslerämbetet, kommer man kalla dem UKÄ i framtiden, för det är så det förkortas. De har granskat SCBs högskole- och universitetsregister. För det här med att, du vet de här historierna med att det är tre personer som vill bli kemilärare typ.
I hela
Sverige. Det är så här, det låter konstigt tycker de. Så de har gått igenom och liksom granskat och så och kommit fram till en lite annan bild. Det visar sig att de blir färre och färre. Men det är inte alls så illa som man tror. Exempelvis så examineras det i snitt 73 kemilärare per år de senaste 10 åren. Och då liksom ska man vara tydlig med att det senaste året var 49, så det går ju ändå ner. Och jag vet inte om det är en, alltså så här, hur många vi behöver per år, men det är ju fler än tre i alla fall. Eller som liksom kommer ut till det.
Men nu kommer det sig att det blir fel då?
Jag fattar inte riktigt det. Jag tror att det är någon sorts statistikslarv, påstår utredare på UKÄ i alla fall. Jag vet inte om vad det egentligen är baserat på eller så. De har ju ifrågasatt några rapporter, bland annat någon från Lärarförbundet och så, där de har liksom principet kolla på det här och sett hur kan det vara och var kommer det ifrån och liksom vilken metod har de använt och så. Lärarförbundet frågade lärosäten om antalet utexaminerade studenter och så fick de fram en siffra eller så, men det stämmer inte riktigt med registren och då är frågan så här, vad är det som egentligen händer här? Och det är väl inte så att, vad skönt, nu är det 79 personer, då kan vi ta det lugnt, antagligen inte. Men det är ändå en annan grej och man behöver återigen förhålla sig vetenskapligt korrekt till den här sortens liksom resonemang. Och framförallt för att dimensionera. Alltså lärarutbildningen är inte dimensionerad på något sätt. Vilket är ganska förbluffande.
Utan ja, det är lite... Det är väl så att vi har en väldigt massa historielärare, är det inte så?
Jo, visst. Men det känns lite som att man får utbilda lite hur man vill. Eller så. Det är liksom inte helt... Det finns ingen riktig logik bakom. Vad jag förstår. Nej. Och då har de UKÄ igen föreslagit att man ska dimensionera lärarutbildningen. Och då tycker de att man ska göra det efter timplanen. Att det liksom ämnen som har många timmar i timplanen skulle vara premierade. Vilket jag tycker låter logiskt, förutom att vad jag vet så har vi mängder med, alltså timplaner läser liksom skolor. Och då undrar jag lite gärna Vilken timplan? Eller så här, vad, vem? Alltså, så.
Jag orkar inte, Jakob. Det är klart att det är så.
Det, men man kan ju kolla på något snitt. Man kan ju ta typ Stockholms stad och se hur gör de. Och så kan man ju liksom dimensionera Stockholms lärarutbildning efter det. Det är väl bra, men jag undrar lite grann bara hur man ska tänka.
Ja, men det får vi lämna det till han som hade en sån här lång titel.
Ja, universitetskanslerämbetet, vilken myndighet. Men de kan få liksom jobba lite med det då, tänker jag.
Det får de göra.
Vill de ha mig på dem får de gärna vara det. Är du universitetskanslerämbetet? Hör av dig.
Alldeles strålande. Vet du vad, apropå Hans Rosling förresten? Jag tycker det är så helt underbart när han blev tillfrågad om han ville debattera politiskt mot Jimmy Åkesson. Vet du vad han sa då?
Tack, men nej tack.
Ja, han sa så här. Nej, jag är lärare så det skulle fördärva min trovärdighet. Men jag kan gärna lära honom ett och annat.
Det är fint. Det är coolt. Frågan är han lärare i strikt bemärkelse?
Ja, han är universitetslärare.
Ah, okay. Ah, ja, okej. Ja, jag förstår.
Professor, du vet.
Han är professor, ah, ja.
Men jag tycker det är coolt att han är lärare, för han är en jävligt bra lärare.
Det är
schysst
att han tar det som en hedersgrej. Ja, jag skulle vilja ha honom som lärare och vän.
Absolut.
Det är en parentes. Ska vi göra så att vi går över till dagens tema? Man skulle kunna ta våra skratt och på något sätt skrilläxa om det till någonting helt vedervärdigt. Dagens tema är elevinflytande. Den stora biten av det här temat kommer ju vara det samtalet som vi ska berätta om en stund. Men först, Karin, det här hashtag elever hjälper, vad är det för något?
Ja, apropå elevinflytande. Hashtag elever hjälper är elever som skänker, alltså det är egentligen ett upprop som började med att Malmö Latin skola valde att samla in pengar tillsammans med Malmö FF till förmån för flyktingar, alltså barn på flykt eller människor på flykt. Mm. För de ville vara med och hjälpa till. Så i fredags, fredagen för en vecka sedan, så såg vi det på Twitter vid Skolsmedjan och sa, men herregud, vi måste ha en hashtag. Vad säger som att vi kallar det här elever hjälper och så hänger fler skolor på. När vi sa det, att det är viktigt att liksom initiativet också känns i eleverna, att eleverna är med på det här, att det här inte bara kommer som ett ybervuxen perspektiv utan att det faktiskt är elevperspektiv. För att hela tanken är ju att det ska vara att om alla elever bidrar med en krona så har man samlat in 1 miljon kronor.
Men det kräver ju verkligen att det kommer från eleverna. Och det är klart att det kanske det gör om man tar sitt ansvar och bara undervisar om Syrien och flyktingar och liksom så. Att det är en naturlig grej att liksom göra någonting åt det på något sätt.
Precis, och jag gjorde ju det här på skolan, så kontaktade jag vår elevkårsordförande här på skolan och pingade in honom i diskussionen, så han var ju med i diskussionen redan på Twitter.
Så att
när jag kom till jobbet i måndags så hade han ju redan 400 planer och jag hade liksom löst lite bösser på mitt håll. Så att då hade vi ju redan dratt igång det. Det roliga var väl att vi pingade in DN i den diskussionen också. Mm. Så att helt plötsligt så hade vi DN och en jättestor och fin artikel i Dagens Nyheter. Och det blev sådär jätteroligt.
Ja, den är såg jag. Det var ju faktiskt en väldigt bra, alltså det är ett bra sätt att sprida det till andra elever så att de får för sig att hjälpa, tänker jag.
Ja, men precis, och det har spridit sig, det är hur stort som helst, det har skrivits om i massor med olika medier. Jag tror att vi är jag vet inte hur många skolor, och jag har blivit satt att sammanställa hur många skolor som skriver om det elever hjälper. Och det är lite mycket. Förr eller senare har jag räknat dem under hashtaggen, men det är ju hashtag på många ställen, Instagram, Facebook och Twitter. Så det är mycket att räkna.
Så det är egentligen så här att vill man liksom göra det så bara samla med in pengar, sätter in det på valfri välgörenhetsorganisation och rapporterar under hashtaggen elever hjälper. Är det grejen typ?
Det är grejen typ. Precis, om man vill delta i just detta så är det det.
Det är ett bra exempel på elevinflytande.
Ja, på ett sätt är det ju det.
För det är ju sättet är det, om det är projekt som de själva driver och så. Mm. Jag bara tänker så här, liksom så här, vissa saker är helt universella i alla åldrar, vissa saker är inte det. Jag funderar lite på vad som skulle krävas för att mina elever skulle komma på den här idén. Alltså så. De är liksom inte där riktigt själva på något sätt. Det är klart att vi undervisar dem, men jag tänker att de har en annan ett annat utgångsläge i det.
Men jag tänker, ser inte de på det på tv?
Jo, gör det, det är klart att de gör det.
Att vi kollar på Lilla Fjället,
vi pratar hur de funkar och vi liksom så, men de, jag tror så här, mina elever har inte egna pengar, vilket gör att de inte heller tänker jag kan ge en krona, för de har inte en krona på sig. Har de en krona på sig så är det för att de tar med sin krona, och då är det för att det, de, alltså så här, de har liksom inte det kontanter på det sättet.
Nej, men det är sant. Men då får de ta med sin krona från sin veckopeng kanske.
Ja, precis. Eller att man engagerar föräldrar på det sättet som för exempel skoljogen som görs runt omkring i Sverige just nu. Det är ju mer springslat och så, men det är ju inte ett elevinflytande projekt så mycket som att det är ett insamlingsprojekt. Så precis. Det är lite en annan grej. Alltså mina elever, bara för att ta ett exempel, projekt som de driver, det är att de har shanghaiat vår nya rektor på något sätt. Hon har jobbat hos oss en månad. Och till det står här att vi är ett helt nytt skolhus som är stort och fint och vackert och så. Och mina nya elever, de går i årskurs 4 då, och så. De har bestämt sig för att de vill ha en övernattning på skolan. De har inte tagit upp det med någon lärare, utan de har gått till rektorn och varit så här: du rektorn, kan inte vi få göra det här? Och rektorn säger, ja, kanske. Och de bara, ja, hon sa kanske. Och nu har de massa planer på allting som ska hända där. Och de har liksom möten där de organiserar sig och planerar. Och
nej, men söta.
De har bestämt vem som ska vara var. Och häromdagen bestämde de att femmorna får också vara med. Okej. Okay. För det är viktigt att vi lär känna dem nu när vi ska gå tillsammans. Ja, bra. Shit. Så att vi har ett arbetslag med 4 och 5. Så att de, just nu funderar de på om det behövs. Det var 2 frågor de funderar på. Behövs det föräldrar eller lärare eller inte? Och ska det vara inomhus eller utomhus? Där är de just nu. Och rektorn bara skjuter upp det hela tiden. Så nu det senaste är nytt. Är att på tisdag ska hon lämna besked om de får eller inte. Det kommer ju absolut inte gå genomföra, tänker jag. Men det är jätteroligt att de driver det här projektet. Och jag
uppskattar. Om de inte får detta, för inte då?
Jag tänker att det, men det finns en massa tråkiga byråkratmänniskor som säger att det kommunala bostadsbolaget måste stänga av larmet. Jag tror att det är tillräckligt larv i orsak för att de ska bara, nej. Jag hoppas verkligen att de gör det, men jag är lite för luttrad av kommunal organisation för att tro att det kommer att gå. Men det hade varit svinball. Jag håller tummarna för det. Och jag älskar att vår roll i det här är att vi får bli informerade då med några dagars mellanrum. Men liksom, det är inte ett spår av att de ber oss fixa någonting eller att liksom vi ens skulle få gå in och ta över den här skiten, utan de roddar det liksom.
Men härligt, härligt. Men det är underbart när ungar engagerar sig i saker.
Eller hur? Och de är alltså från alla kompisgäng och liksom så som är tillsammans och bara, det här ska vi göra.
Och jag älskar när elever kommer och säger, kan vi inte göra detta i det här ämnet? Och då älskar jag, och önskar jag ju att läroplanen vore lite mer enkel, i alla fall på gymnasienivå. Men det är en annan sak.
Där har jag en grej. Jag skiter fullständigt i det centrala innehållet. Och tänker att det är bra. Det är fint, det kan vi ta. Ja. Men det är kunskapskraven som vill hämnas nu och det är ansvar för.
Men det är ju det här när man ska hinna med allt som man ska hinna med. Men man kan ju liksom vända på det där lite grann.
Ja. Men du, vi behöver gå vidare.
Ja, och jag tänker vi ska gå vidare för att några som kan det här med elevinflytande och hur de upplever det och hur de upplevde det i grundskolan och så här. Det är ju det här gänget som pratar nu. Det är Love, Filip, Viggo och Janina som träffade Mats Nilsson. Mm. Och där pratar de om vad elevinflytande betyder för dem. Och det lyssnar vi på nu.
Ja, jag kan börja. Jag är jätteglad att ni kunde avsätta lite tid och träffa mig. Jag tänkte att vi kan presentera varandra. Och det jag är intresserad lite vilken årskurs och vilken inriktning går, så kan jag sluta med att prestera mig.
Mm. Jag heter Viggo och jag går teatersamhäll i ettan.
Ettan. Mm.
Ja, Filip heter jag. Jag går i humanist i tvåan.
Mm.
Ja, jag heter Love Smith-Jonsson och jag går teater trean, men jag är väl här i rollen av elevkårsordförande.
Mm.
Och jag heter Janina Forsström och jag går bild och form i trean, men jag är också här för elevkåren där jag är förenings- och kommittéansvarig.
Ja. Jättekul. Och jag heter Mats Nilsson. Jag är ordförande för Sveriges skolledarförbund. Och jag har varit skolledare själv i många år. Jag jobbar som förvaltningschef och som rektor. Och nu är jag ordförande, fackföreningsordförande för rektorer i Sverige. Biträdande rektorer och förskolechefer. Och anledningen till att jag reser kanske 3-4 dagar i veckan runt om i landet. Och få prata med elever är oerhört viktigt för oss. Därför våra medlemmar, rektorerna, deras uppdrag är ju att företräda elevernas rättigheter enligt lagen. Va? Och idag har vi gått ut med ett stort skolledarpris som vi börjar med nu, där en rektor en av Sveriges rektorer kan få det priset i mars 2016. Då ska man uppfylla vår yrkesetik, och då är en viktig del i detta att man företräder eleverna, men också att man företräder sin personal. Va? Men för oss är alltså skollagen den som är den viktiga uppdragsgivaren och läroplanen, och där är era rättigheter väldigt tydliga. Va? Vi har gjort en bok tillsammans med Sveriges elevkårer, där var även lärarfacken har varit med, Sveriges kommun landsting, om elevinflytande. Och den är gjord nu, för det är säkert 8 år gammal, och nu funderar vi på att ha en ny. Va? Och då är jag ute lite och försöker ha samtal kring hur ni ser på det här ordet rektor, och hur ni ser på det här ordet inflytande. Vad är de viktiga frågorna? Va? Vad är en bra rektor?
Jag tror att bra rektor måste ha en dialog med eleverna och lärarna. Måste samtidigt utmana lärarna och eleverna. Alltså så att det inte ska vara så att rektorn bara finns till som en ja, någonting där ovanför. Ja, men som kaptenen som försöker hålla skeppet flytande, utan också kaptenen måste också vara med och träffa dem som stoppar in fingrarna i hålen liksom, där det läcker, och vara med och hjälpa till med det. Att det ska inte bli så att jag som elev ska behöva söka mig till rektorn, utan att det ska kännas som att rektorn vill träffa mig. Att rektorn ska kunna se problem och höra problem, men även vilja lyssna förstås när en elev kommer med något nytt problem.
Måste vara på samma plan liksom, och alltså föra dialoger med varandra och framförallt lyssna.
Det här med inflytande för er elever. Alltså, vad är elevinflytande för er?
Det är inte elevdemokrati, utan det är demokrati. Mm. För det är en väldigt stor skillnad, tycker jag. För elevdemokrati, då är det någonting som man ger eleverna, att ni kan få ha er demokrati här. Men om det ska vara på riktigt demokrati, då ska det inte vara någon elevdemokrati, utan då ska det vara demokrati på hela skolan. Alltså inte bara elevinflytande, utan inflytande. Mm. Att, ja, det är någonting som är, alltså i och med att vi är individer i ett demokratiskt samhälle, så är det våran rätt. Inte någonting som vi får för att det står i kursplanen att eleverna ska ha elevinflytande.
Nej, men jag tycker också att man inte separerar liksom lärare och elever, utan att man har det mer gemensamt. Mm. Sen är det klart att man måste göra det i vissa aspekter, men inte överdrivet.
Vad är det viktigaste för jag inflytande över?
Ja, våra utbildningar skulle jag säga. Alltså att vi, alltså lärare som frågar hur man vill göra på lektionen är ju jättebra, nog för att i vissa klasser kanske det blir så att majoriteten inte säger att man gör på något sätt så det blir fel, eller man säger, men alltså majoriteten av gångerna så funkar det ju, och det är ju jättebra om vi kan ha inflytande hur vi ska bli utbildade och hur de vill göra med oss.
Ser ni elevinflytande, för att skolan är ju en nivå, alltså hela skolan, det du tar upp, liksom demokrati på skolan, inte gör skillnad på lärare och elever, alla ska ha rätt till inflytande. Men ser ni skillnad mellan skola och klassrum?
Ja, det ser jag.
Eller alltså, förklara gärna.
Jag tänker att, i och med att skolan är en väldigt mycket större organisation, särskilt på en sån här skola där vi har 1000 elever, det är många lärare och annan personal. Då blir det väldigt stor skillnad, för i en klass då kan vi ta direkta beslut kopplade till men alltså att alla de 28 eleverna eller 32 eleverna och läraren kan tillsammans relativt enkelt få fatta ett beslut kring utbildningen. Men på skolan då finns det mer behov av en ledare i form av rektorn som kan styra debatten. Men då är det också extra viktigt, för när vi folket ger våra röster till någon, då är det viktigt att de tar hänsyn till folket också, om man nu ska vara sådär lite diffus. Men om man flyttar över det till skolan, så är det att vi elever, vi litar på rektorn, att rektorn ska vara våran ledare, våran representant liksom, och att rektorn då tar hänsyn till eleverna är väldigt viktigt.
Ju större skolan blir, desto svårare blir det, i och med att en demokrati ser till vad som är bäst för flest, så att säga, så blir det ju svårare att ändra någonting, så att säga, individuellt liksom. Det blir svårare och svårare att till exempel säga att men jag vill ha en utökad kurs,
Mm. Och det är för att då är det helt plötsligt kanske 500 som vill ha en utökad kurs. Liksom.
Ja, just det. Mm.
Så det är mer och mer att alltså, elevinflytandet blir någon slags motstridigt. Alltså som en kamp. Mm. Att, det är, att helt plötsligt är inte skolledningen den du får hjälpa utan den du motarbetar dem. Mm. Att ditt elevinflytande blir någonting du måste kämpa för och någonting man måste liksom kräva mer och mer. Alltså, jag vet inte om det har att göra med hur stor skolan är eller om det har att göra med resurser eller rektorn som individ eller rektorerna i det här fallet.
Också eleverna som individer tror jag.
Ja, just att det, ja, men att det blir ens rätt eller ens rätt till elevinflytande blir någonting man får kämpa för och försöka ta istället för att få.
De gör skillnad på skola och klassrum, det är vår bild. Va? Alltså, skolan som helhet handlar ju om att det här kollektiva du är inne på. Vi alla jobbar här,
ja.
Vi går i vår skola som det är vår arbetsplats, lärarna jobbar här, det är deras arbetsplats, rektor och så vidare. Vi har ett kollektivt ansvar för den fysiska byggnaden. Men när vi går in i klassrummet, då uppstår ett nytt förhållande. Därför då handlar det om mitt lärande. Och då måste jag ha inflytande i mitt lärande. Och då är det här, vad ska jag lära mig idag?
Ja.
Och vad är det jag bedöms på idag? Ser ni det som en del inflytandet också? Eller hur ser ni på det?
Yes.
Hänger ni med vad jag är ute efter? Klassrumsinflytandet så att säga.
Ja, men det var ju lite det jag var inne på förut. Ja, ja. Att vi får hjälpa till att bestämma vad vi ska utbilda oss på. Men alltså, sen är det klart att en av mina lärare som jag har nu är väldigt duktig han. Och han säger ofta till oss vad vi ska liksom, hur målen uppfylls och vad som ska hända och sådana saker innan, så man vet det. Och han hade även en väldigt fin betygsgenomgång när vi började kursen som jag har henne. Och jag
Känner du där en ökad kvalitet för dig? Alltså,
Det är klart att de många gånger upprepar vad det är vi ska kunna så vi verkligen kan det, så vi uppfyller målen.
Alltså det är ju som ett, om vi är inne på samhällsmetaforen här, då är det, jag kan inte beskylla mina politiker när jag blir av med mitt jobb, när jag blir sparkad. Då får jag beskylla skylla på min arbetsgivare eller ha en dialog med min arbetsgivare. Men om min arbetsplats blir nedlagd, då så är det min politikers ansvar. Det är ju samma sak, att jag kan inte, om jag har fått ett betyg jag är missnöjd med, så är det en dialog med min lärare. Om jag inte förstått läroplanen, då är det en dialog med min lärare. Men om det är så att vi har fått en 3 timmars lång håltimme som gör att vi inte har någon energi kvar att lära oss på lektionen, eller att vi har fått för lite svenska lektioner, då är det en dialog med min rektor jag måste ha.
Ja, för då handlar det om schemat.
Ja, men då handlar det om min utbildning som ett paket snarare än det enskilda problemet i utbildningen. Alltså det man måste, det är skillnaden på individen och kollektivet, eller de ska säga. Rektorn är ansvarig för helhet, för paketet och lärarna. Ja.
Ja, men det är väl vanligt. Ja. Mer ni funderar på kring det med inflytande. Ja, för det är nästa fråga är ju så att säga, vad är det viktigt som ni ser när ni diskuterar inflytande? Vad är det ni vill ha inflytande över som ni känner att det här är jätteviktigt? För helheten, vi pratar om det, men jag ska börja snart förklara för vi tittar på vad Skolinspektionen skriver på många landet. Det brister i inflytandet. Och då försöker vi ringa in vad det är det som brister. Var brister det? Är det på skolnivå, klassrumsnivå? Och egentligen det är ju eleverna som bäst kan förklara det.
Jag tycker att det är viktigast att ha inflytande på sin utbildning i helhet så att man får det man så att säga ska få eller vill ha, ska få. Det kan vara allt från att det behöver inte alls handla om enskilda lärare eller så, utan det kan ju vara att man behöver extra hjälp som specialpedagog, och att man ska veta vart man ska vända sig så att man i slutändan är nöjd så att säga.
Jag måste säga, jag ska inte uppta er tid. Det här var väldigt intressant. Stort tack. Alltså, det berikar mycket att ha sådana här samtal. Alltså, lyssnade har ni tyckt mycket, mycket kloka ord. Så det tar jag med mig. Stort tack.
Och där bryter vi det här samtalet, eller hur, Jakob?
Ja, precis. Alltså, det är ett jättelångt samtal som vi har haft. Och hela samtalet finns på soundcloud.com och på vår hemsida skolsverige.com.
Så är det. Och nu så tycker jag att vi har hållit låda länge nog. Så nu säger vi hej då.
Ja, ha det gött. Hej!